Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hjärtligt välkomna till intervjupodden Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre, där jag träffar folk med någon form av makt inom sportens värld. För alla föregående avsnitt och bilder på intervjuoffren minsann, surfa in på agendasattarna.wordpress.com. Och har ni feedback att komma med är det mejladressen agendasattarna@gmail.com eller Twitter som gäller. Jag heter logiskt nog Anders Sedhamre i Twitter-universumet. Kontakta mig också där om du vill köpa en vit Agendasättarna t-shirt för bara 150 pistoler. Ni är några som hört av er via Twitter-kanalen eller mejledes och önskat veckans gäst. Och i poddreviewen kallar jag vederbörande för en av de tyngsta i branschen, så det kanske är på sin plats egentligen. Agendasättare i detta avsnitt är Patrik Ekwall. Hör honom snacka om sina 20 år på TV4, hur han hanterar kritik, hur Henke Larsson och Patrik Andersson bidrog till att dagens landslag är så stängt och varför sportjournalister, inklusive han själv, är så sjukt känsliga för kritik. Såklart snackar vi också om Ekwalls modeintresse, exhibitionismen, den stundande 50-årsfesten och att han gärna vill skriva deckare inom en överskådlig framtid. Och jag hann också räknat till minst 21 namedrop av folk i och utanför mediebranschen. Håll till godo, här är Patrik Ekwall.
Så, den där jäveln en gång. Varmt välkommen Patrik Ekwall till podden.
Tack så jättemycket. En ära.
Ja, den ära att du ställer upp. Vi är hemma hos dig i din härliga villa.
Ja, tack. Mitt lilla schabrak. Första gången jag bor i hus i hela mitt liv. Jag är ju lägenhetsbarn och fick det drygt ett år sedan så köpte vi det här huset. Så det är ju en väldigt ny erfarenhet. Och som du då ser, du som sitter mitt emot mig, så är jag inte van vid hur det ser ut riktigt. För jag sprang rakt in i en trappa här alldeles nyss ut. Så jag sitter med ett, kan vi berätta för lyssnarna, jag sitter med ett Thomas Brolin-bandage.
Ja.
För att beskriva det bäst kanske runt huvudet.
Jag brukar alltid ta kort på mina gäster efteråt, ja, och lägga upp på den lilla hemsidan. Vi ska se om du vågar ställa upp på det sen.
Ja, det är inga problem. Jag har inga problem med det. Men det roliga var att jag la ut en tweet här och då, att jag såg ut som Thomas Brolin, och så dröjde det inte mer än 2 minuter så ringde någon slaskreporter på Aftonbladet och man hör ju ganska tydligt vad de är ute efter. Men samtalet bröts.
Bra. Vi sitter i ett par härliga skinnfåtöljer som kanske kommer att låta lite under intervjun, men så, då får det bli så.
Jag vill bara, det är inte jag som gnäller. Nej, det är inte du än.
Det kommer låta på det här sättet ungefär. Ja. Ja, alla får ju berätta om sin egen roll initialt. Hur låter det när du gör det? Du jobbar ju på TV4, så mycket kan jag säga.
Ja, jag är ju frilansjournalist sedan 2000 ungefär. Och då är jag liksom kontrakterad. Det är väldigt komplicerat, men inte konstigt än så. Att jag är liksom kontrakterad. Jag är lite som en fotbollsspelare, som många andra som är frilansjournalister hos TV4. Att man skriver avtal och sådär. Så jag är kontrakterad av TV4. Jag är kontrakterad av Fotbollskanalen för en blogg. Och jag har ett kontrakt med Expressen där jag skriver krönikor. Och numera även gör det du är expert på, nämligen podd. Så att jag har några kontrakt liksom. Men jag gör lite annat också. Hela tiden nya saker på gång som jag tycker är roliga att göra på något vis, som inte nödvändigtvis behöver ha med journalistik att göra.
Och då när kontrakten ligger, huvuddelen ligger under Bonnier, det vill säga samma ägare, Expressen, Fotbollskanalen och TV4.
Ja, det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju såklart. Ja. Det hade nog inte varit något problem att ha det annorlunda. Det mitt stora kontrakt har jag med TV4 givetvis, och det förhindrar mig att göra en del saker. Men å andra sidan så är det ju så att man får inte leva bara en enda uppdragsgivare, så att på kontrakt. För då blev det ju mer som en förtäckt anställning. Ja. Och då får jag skriva åt någon annan till exempel. Och det blev det Expressen som då var intresserade. Så att, därför blev det så. Det skulle kunna lika gärna vara ett Aftonbladet eller Lyckoslanten eller vad som helst egentligen.
Mm. Med all respekt så tror jag flest känner dig för ditt arbete med TV4 i TV. Mm. Det är fotboll du gör där mest. Berätta, är det bara fotboll eller?
I början, 1994 när jag började på TV4, då var du i TV4 i Stockholm ska jag säga, då i Riks då. Då gjorde man ju lite allt så. Jag var på basket i SM-finalen, jag var på band i SM-finalen. Jag gjorde väldigt mycket ishockey. Sen så tror jag att min roll speglar lite av hur det har blivit i TV-världen. Det vill säga oerhört väldigt specialiserat på exempelvis de stora sporterna, fotboll och ishockey. Och då blev det mer och mer fotboll. Det bildades en fotbollsgrupp eller avdelning på TV4 för 7-8 år sedan eller säkert kanske längre sedan 10 år sedan. Och då sakta men säkert gled jag in i den. Så att därför blir det inte så mycket annat så. Men jag har gjort, jag menar, under min yrkesverksamma period som är väldigt lång nu, så har jag gjort otroligt mycket annan idrott egentligen. Men huvudpunkten har hela tiden varit fotboll. Och nu är det nästan bara fotboll. Lite handboll på vintern ibland. I samma mästerskap och så. Men inte så mycket mer faktiskt. Inte i TV-världen, inte det.
Kan du inte ta oss i snabb tempo igenom från Värnpliktsnytt, där du började någon form av journalistisk bana tror jag, fram till TV4?
Ja, Värnpliktsnytt var faktiskt mitt i. Nej, det var inte mitt i. Det var det inte, men det var mitt i början. Jag slutade grundskolan som alla andra efter nian och sen så började jag direkt på tidningen Kvällsposten som någon sorts, ja, jag hade gjort lite skoltidning och sådär och jag kände en man som heter Christer Björkman som tyvärr dog för ett år sedan ungefär.
Och nu är vi i Malmö?
Ja, vi är i Malmö, ja, i Malmö där jag är uppväxt och då så sa han, var engagerad i samma fotbollslag som jag var, som heter BK Olympic. Och då sa han någon gång, ska du inte hänga upp och hänga med dig upp och känna på lite? Han kanske hade någon viss känsla för att jag kanske hade lite talang. Vad vet jag. Och så gjorde jag det och sen så fick jag någon sorts praktik. Jag vet inte vad det kallades. Det var mer som att man gick i skola där som en gammal skomakare gjorde typ och sin pappa liksom. Och så var jag där och var där i 10 år. Efter grundskolan. Så jag började som redigerare. Jag fick vara på alla avdelningar. Jag satt och redigerade kultursidor och sånt. Jag hade ingen aning om vad det var för någonting jag läste igenom. Och sen gjorde rubrik på och sådär. Men det var en skön skola. Någon sorts gammal skola på något vis. Och sen efter det så blev det en kort period med frilansverksamhet. Som blev TV4 i Malmö. Eller TV4 Skåne som hette 1993. Och sen så sen är det ju lättare för många andra att komma ihåg vad jag har gjort. Men Värnpliktsnytt var under en lumpa period. Men då hade jag faktiskt varit verksam som journalist i 3-4 år redan.
När visste du att det här vill jag göra for life? Jag vill ha den här som yrke.
Ja, det var 8 år så har min mamma sagt att jag har skrivit någonstans i någon skolsats att jag vill bli sportjournalist. Felstavat. Journalisten är inget lätt ord att stava till för en 8-åring. Men då för något vis, ja. Om jag så visste det vet jag inte. När jag blev lite äldre så kände jag att ja, jag kommer nog inte vara liksom bli någon kommer nog inte bli fotbolls, jag kommer inte bli Ralf Edström liksom, som på något vis var någon sorts idol på den tiden. Och jag kommer nog ändå vilja syssla med sport kanske och sådär. Och jag älskade skriva, jag älskade språk och sådär. Så att ja. Sen är det ska man ha tur. Det är mycket annat om det. Jag tror att en stark vilja. För jag får jättemånga unga killar och tjejer som mejlar mig och frågar mig vad ska jag göra, hur ska jag göra. Idag ser medieklimatet helt annorlunda ut när jag började. Då fanns det ju inga skolor, det fanns liksom Skurups folkhögskola, det fanns journalisthögskola. Sen fanns det inte så mycket mer. Så det är lite svårt att svara på hur de ska göra för det finns så många möjligheter nu. Men man måste åtminstone ha en jävligt stark vilja tror jag. Och med den kan man komma långt. Och sen krävs det såklart lite talang men också en jävla tur. Och det hade jag.
Det är lustigt att säga det, för det är min andra fråga. Du är ju, hur man än vänder och vrider på dig, en bland de absolut största sportjournalistiska profilerna. Vad är det som har tagit dig hit där du är nu?
Ja, det blir nästan lite generad, för det är inte så känner jag inte mig, men tack. Ja, det var frågan. Jag blev helt tagen av din...
Vad är det som har tagit dig hit till den här nivån, ja. Att vara en sån tung profil?
Det är ändå någonstans en stark vilja som är inne på, ett stort intresse och väldigt, väldigt mycket arbete. Och det kan jag väl säga att det kan jag känna idag när man har kontakt med människor att de inte kan vara riktigt inser och förstår hur jag och många med mig som ändå har vandrat en bit och varit länge i det här yrket, hur helvetes mycket vi har fått slita genom åren då. Och så var det också i mitt fall. I tidningsperioden då när jag började i 10 år från 16 till 26-27, jag fick ju jobba som en galning för att nå mål som man ändå hade satt upp för sig själv och för att man skulle ta sig vidare på exempelvis den tidningen.
Och nu mer konkret, vad innebär det? 7 dagar i veckan eller 15 timmars dagar, eller vad innebär det?
Ja, så 7 dagar i veckan och 15 timmars dagar är det nu fortfarande, men det kanske var ännu längre. Konkret vet jag inte, men om det var någon som ringde och sa hej, kan du jobba på Nyårsdagen, så gjorde du det. Alltså, om det var så att du kände att... Jag till exempel när jag började skriva, och väldigt, väldigt ung, och fick skriva liksom små notiser om handbollsmatcher som jag fick göra på, då brukade jag titta i tidningar dagen efter och skriva av. Det vill säga att jag satte tidningen framför mig och skrev av bara för en känsla av hur den andra hade skrivit som jag såg upp mycket till. Hur de hade skrivit, bara för känslan av hur det var från exakt samma match som jag hade varit på. Och skrev jag av deras texter, mest för att få en feeling. Det var också en sån sak som att man måste vilja någonting och kämpa. Och det är nog likadant idag, tror jag, fast att klimatet ser annorlunda ut. Alltså, vill du bli någonting inom tv-världen som alla av någon anledning oftast vill nu för tiden. Det var lite annorlunda på min tid, eller när jag var yngre. Så får du nog fan se till och veta vad du vill, kämpa för det och jobba. För så är det. Och så har det varit för mig, och så tror jag det har varit för alla som sitter i min stol faktiskt. Under en lång period, även när jag började på TV4, jag och Peter Gide och Jens Stolgraven och alla vi andra som jobbade då inledningsvis där på den nya sportredaktionen. Ja, vi jobbar ju som galna, vi jobbar ju hela tiden. För att vi älskade det, vi tyckte det var kul och för att vi insåg att vi måste göra det för att på något vis pinka in någon sorts revir och ta oss vidare.
Det här är en podcast från Expressen.
Om man ska försöka liksom bryta ner vad det är som har tagit hit. Vi har varit inne på det här nu, men är det liksom journalistisk excellens? Har du en otrolig sakkunskap på en sport på något sätt? Eller armbågar och list? Tre komponenter som är oftast relevanta.
Ja.
För man kan inte säga tur i det här läget.
Nej. Nej, och jag ställer mig lite frågan till vad det egentligen är någonstans. Jag tror åtminstone att jag har varit, om man nu kan vara i den här branschen, någon form av street smartness, om man nu kan ha det. Sett på andra, tagit del av andra, lärt av varandra. Som Birger Bure sa, den gamla krönikören på Kvällsposten som jag jobbade en hel del med, länge dag som han var, att man kastade lasso. Det vill säga att man kastade iväg lasso, det hoppade in lite här och sen lite där. Och så. Det är nog en del som jag tror att jag har varit väldigt vaken inför och tagit del av. Efterhand i det här yrket så förhoppningsvis så blir du ju så pass lugn i dig själv så att du vet vad du kan och vet hur du på något vis ska få ut det och utföra det och sprida det vidare på ett eller annat sätt. Om det sen är bra eller dåligt, det är en annan sak. Jag tycker åtminstone att jag idag, jag tror att jag hade en hel del av de egenskaperna som du nämnde, tror att jag hade faktiskt i väldigt mycket högre utsträckning när jag var yngre. Men nu är det ju som 30, liksom i 30 år i yrket. Nu tycker jag nog att en av mina stora styrkor som jag själv känner i så fall, det är att jag ändå kan distansera både mitt sätt att jobba och mig själv till det som har hänt. Som jag tror är väldigt viktigt och som kanske många kanske yngre saknar ibland. Och som man idag när det finns, ska vi säga, väldigt många som är superspecialiserade, inte nödvändigtvis utbildade journalister för den delen, eller journalister överhuvudtaget, som sätter ett värde i, och det ska man absolut inte förminska på något sätt, men de sätter ett värde i att kunna vara varje spelare för skonummer och kunna vara varje spelare åt i middag igår och så vidare. Förstår vad jag menar? Någon så specialkompetens som ligger väldigt nära fanatism till andra. Alltså väldigt, väldigt nära, men kanske ändå inte. Och i det sammanhanget så tycker jag att på något vis då är det viktigt att ha en distans till både yrket och till sporten eller till det man förmedlar överhuvudtaget. Och det tycker jag att jag har lärt mig genom åren och jag tycker ändå är en styrka.
Mm. närbesläktad fråga igen här då, när du säger det där. Som alla som når en stor publik så får du utstå spott och spe på olika sätt. Hur hanterar du det?
Ja, och jag är ganska bra på det. Alltså det, jag har ju dessutom vant mig. Vissa i den här branschen får mer eller mindre, och som du säkert känner till, utan att det känns som att du tassar lite som en katt kring het gröt här, men det är klart att jag genom åren har fått utstå både det ena och det andra. Nu är det mycket mindre av den varan egentligen. Alltså. Så att, nej men, svar på din fråga. När man lär sig på något vis, jag tror att jag har i väldigt stor utsträckning vant mig bara och hantera det. För 3 eller 4 år sedan så slutade jag googla mitt namn, som många i min bransch gärna gör, för att de älskar att se sitt eget namn och se vad som andra har skrivit om dem, så i mycket större utsträckning än vad idrottsmän gör faktiskt. Och det var en väldigt god idé. Alltså det gav liksom bara, man satt bara blev förbannad på lögner som spreds eller annat som skrevs, så att då slutade jag med det, och det har jag inte gjort sedan dess, så det känns, det är en väldigt skön sak som, jag behöver liksom inte googla, varför ska jag googla mitt namn, för det behövs ju inte. Jag behöver möjligtvis googla Joe Pankins namn för att jag behöver ta del av information, men jag behöver inte googla mitt eget namn. Så det var jävligt onödigt. Så det slutade jag med, det var ett sätt att hantera det, det vill säga också att distansera sig till det och självklart ta del av den kritik som både är positiv och sakligt negativ. Egentligen är det mycket, mycket svårare. Mycket, mycket svårare att ta del och hantera positiv kritik. Det är jättekonstigt. Man blir liksom lite som när du sa att du tyckte jag var en av de stora. Det känns jättekonstigt. Inte om man ska, när folk skriver, för numera är det väldigt lite av det där skitet som var i för många år sedan. Nu är det snarare en väldig blandning egentligen och snarare mer positivt. Och det, man vet inte riktigt hur man ska ställa sig till ibland. Nej. Ibland undrar man, fan driver de med någon ironi här och sådär, så att det är väldigt svårt.
Om vi ska klampa rakt ner den där heta gröten som du var inne på då. Varför tror du att, för några år sedan när det var lite värre, varför tror du att folk hade svårt med dig?
Ja, den frågan har jag fått 1000 gånger om. Och den är ju egentligen, det är samma svar. Det är, hur fan ska man kunna veta det? Det är egentligen väldigt svårt att ha ett exakt svar på. Det kan vara mycket, alltså det kan vara allt från dialekt till sättet som man ser ut på, sättet som man klär sig på, utstrålning överhuvudtaget. Alltså det kan vara så väldigt mycket utan att man exakt kan peka på det, men det är ju såklart så att människor stör sig på olika människor av mer än andra. Och jag har svårt att svara på varför. Jag kan själv sitta och titta på tv ibland och störa mig på någon. Som, jag bara tänker, varför gör det? Han eller hon är ju jättebra och skicklig. Men det är någonting. Och det är någonting har jag då uppenbarligen. Och ja, det är bra och det är dåligt. Det är inte kul att få skit för att man har en viss frisyr eller man har en viss kavaj på sig. Å andra sidan skulle jag tycka det var roligt om folk överhuvudtaget inte brydde sig. Nej, då skulle jag vara irriterad för det. Alltså, man känner ändå att man... Jag kan ändå känna någonstans att det har ändå avtagit så pass mycket. Så att jag tror att det är väldigt svårt att svara på frågan. Alltså, om vi säger att André Pops och jag får samma lustiga kavaj som André Pops kan ha på sig ibland. Ja, då hade jag ju fått så jävla mycket skit för det, men André hade inte fått det. Man får ta ett exempel. Ja, sen är det TV4-grejen. Ja, då kan ni heller det där. TV4, det är ni idioter, ni är kassa, ni är värdelös, ni visar för mycket reklam. Och TV4 har ju blivit som SJ lite grann. Och SAS, va? Alla tåg. Det blir ju samma, det blir som ett skällsord slut.
Du tar ofta upp det. Att folk klankar ner på TV4, och du har skrivit mycket i social media nu om eller på Twitter och i spalter och sådär om att folk klagar på TV4s reklam under hockey-VM som har passerat här. Det där, är det viktigt för dig, eller bara tycker att det är en rolig grej, eller vill du försvara fyran eller vad?
Nej, alltså jag har ju, kan man säga, jag har ju fått skit av fyran för att jag ibland inte försvarar TV4 för att jag... Och jag tycker det kan vara viktigt att poängtera det, att jag i ganska stor utsträckning när jag tyckte att någonting har varit fel så har jag fel av eller hos TV4 så har jag påpekat det. för att jag har stått för en åsikt till exempel att Pontus Kåmark inte fick vara kvar för att han jobbade för ett spelbolag, för att ta ett exempel.
TV4 sålde fotbollsrättigheter, det kritiserade du tydligt också.
Ja, så att, men, och där har jag, och då har jag, det är ju så att då har ju kanske TV4 inte alltid varit nöjd, även om man, de säkert gärna vill ha högt i tak. Så jag vill bara poängtera det. Och sen ibland då försvarar jag gärna TV4 och i den här, och det är inte alls viktigt för mig, men det är intressant att diskutera. Det är intressant att skapa en sån debatt, exempelvis kring ishockey-VM som har sänds i reklamfinansierad kanal sedan 1989. Och då i det fallet var jag inte speciellt negativ gentemot dem som tycker det är förjävligt med reklam, för de kommer alltid att finnas kvar. Jag var mer negativ till att det år efter år är samma debatt. Alltså det känns ju lite som att när någonstans på 90-talet hade vi inte vant oss vid att TV3 sände hockey-VM-reklam. Den är lite rolig att debattera, och den är ändå viktig att föra den debatten, kan jag tycka.
Brukar du äta lunch med Marcus Leifby?
Ja, det har jag säkert gjort någon gång så. Vi kan ha en god kontakt så, men vi har inte alltid samma åsikter. Men det behöver inte alls betyda att man, han är en bra man, jag gillar honom. Mm. Men det behöver inte alls betyda att man alltid tycker exakt likadant.
Över till svenska landslaget. Du är en av de reporterna som har följt landslaget längst, får man säga. Hur skulle du säga att det uppdraget har förändrats över tid, över 15 år?
Ja, vi kan gå tillbaka till 1992 när jag började. Hur långt är det då?
Det är 21.
Ja, det är 21 år, ja. Nej, det har förändrats radikalt lite grann. Men inte i lika stor utsträckning som media har förändrats. Media har nog förändrats mer drastiskt egentligen. Och då går det här lite hand i hand för att man jobbar ihop och så. Så den stora skillnaden, den är ju ändå att vi inte har lika stor tillgång som tidigare, överhuvudtaget inte alls ibland och sådär, som det var när man var 1994, gick på presskonferens inför liksom VM-öppning mot Kamerun och alla spelare var tillgängliga. De satt där på någon restaurang och i Los Angeles och väntade på alla och sådär. Så det är klart att det är en enorm skillnad. Å andra sidan, så det som sades i det rummet publicerades oftast ett dygn senare, om inte det var SVT eller TV4 som var där och gjorde någonting. Så att på så vis är det ju, har det inneburit en förändring. Jag tycker inte att det är bra att det har blivit så. Jag tillhör heller inte den generationen eller de som tycker att vi fortfarande ska springa omkring och titta på kukar som dinglar i omklädningsrummet. Som många tycker att vi fortfarande ska. Jag tycker inte vi ska göra det. Men det finns ju, vad fan ska vi där inne och göra? Det finns ju ändå en gräns. Däremot så tycker jag förstås att man ska ge så mycket man kan. Och man ska försöka ha någon sorts förhållande till media som är både salt och sött. Och ibland är det mest surt. Har varit det i samband med fotbollslandslaget. Sen så jämför jag då till exempel med hur det är. Jag gjorde lite Tre Kronor-grejer inför VM. Och där ringer de och frågar, ska du följa med bussen? Vi ska till träningen, den går snart och man blir helt perplex. Eller med handbollslandslaget som har varit helt fantastiskt. Men då ska vi också veta att den bevakningen som fotbollen har, ska jag säga, så fort lagkaptenen är med, är ju inte ens, alltså den är hundratals mil ifrån den bevakningen som Tre Kronor har inför en vanlig landskamp eller ett handbollslag inför ett VM. Så jag förstår lite grann att jag förstår någonstans att fotbollslandslaget har valt att har valt en linje som kanske inte är densamma som det var 1992. Det kan jag förstå. Sen så tycker jag att man borde öppna upp sig ännu lite mer, för jag tror att alla skulle tjäna på det. Det har blivit bättre sen Hamrén tillträdde, i varje fall i början, och sen har det försämrats. Mycket var ju spelarna som, alltså brytningen skedde ju någonstans i 2000-2002. Då var det ju spelare som liksom Henrik Larsson, Patrik Berede Andersson och några sådana där som var för jävliga egentligen, för det här skulle inte bjudas på någonting. De ska inte ha något om svinen liksom. För så hade de lärt sig att så var det i deras klubblag.
Kände du att det var så?
Ja, men det var ju så. Jag vet att det var så. Jag bara kände att det var så. Jag vet att det var så. Och då ville inte bjuda på, på någonting. För de har lärt sig att i Celtic fungerar så här, eller Bayern München eller Barcelona eller vad det nu var, så fungerar det så här. Och den skolan gick ganska många i. Så därför blev det ett, jag tror inte att Lasse Lagerbäck hade någonting emot det på den tiden. Därför blev det ett sorts klimat som inte var bra. Och ju mer man sluter sig, ju mer man låser in sig, ju fler kvällstidningsfotografer kommer att ligga i vassen eller i buskarna och försöka ta smygbilder. Det går hand i hand. Ju mer man öppnar upp sig, det är ju lite grann som att en hund springer efter en bil och skäller som fan, så stannar bilen och så vet hundjävel inte vad han ska göra. Det är lite samma sak. Att, jag har på något vis lärt mig att cruisa med och ta det undan med det goda, för jag i min roll som liksom TV4-rapporter inför matcher och sådär har inte riktigt exakt samma roll som mina kollegor på dagstidningarna har till exempel, som har väldigt mycket som ska fyllas och måste spridas mycket material. Jag har ju ett visst antal tid och får jag 8 minuter med Zlatan inför en VM-kvalmatch, så räcker det väldigt långt i en nyhetssändning som är typ 7 minuter och 30 sekunder eller vad det nu kan vara. Så jag är inte exakt av samma behov. Sen har jag också faktiskt valt att under ganska många år att ändå försöka vara så schysst som möjligt. För att jag tycker att man ändå kan vara inte svina, inte grisa. Jag har kommit över det på något vis. Och det får man igen, hoppas jag.
Kan du inte tycka det är tråkigt att åka till Slovenien, jaga citat och intervjuer, och så får du göra liksom Oscar Wendt i 2 minuter? Även om du kanske inte upplever just det, men du förstår vad jag menar. Ja. Kan du inte tycka det är trist att kuska runt liksom till jordens alla hörn, ja, och inte få någonting?
Taskig du var mot Oscar Wendt, så är en jävligt trevlig bak.
Jag gillar honom också, men han är ändå andra vänsterback.
Jag förstår precis vad du menar. Nej, för att det är en del av jobbet också att kunna hantera det på något vis. Sen kan det ju vara jävligt tråkigt att åka till Slovenien och göra en träningsmatch ändå, men man hittar alltid något. Och det är inte så illa egentligen. Ibland till stora matcher som det stryps åt och så. För min del är det inte så illa. Men... Och du kan inte sitta ner med Zlatan Ibrahimovic inför vän. Det går inte. Det är helt omöjligt. Du måste ha viss förståelse även från liksom min eller från vår sida. Jag har ändå det för de här vissa av de spelarna. Ibland har jag det inte. Jag tycker inte att de spelarna strax där under kanske behöver gömma sig i lika stor utsträckning, för de är inte lika utsatta. Nu är det som det.
Kan du inte berätta om din relation med Zlatan? Har ni något stående upplägg, du och TV4, att inför landskamperna så gör du snacket med honom, eller? Nu på senare år.
Alltså inför kvalmatcher eller matcher som han sänder, så har sändande bolag, alltså sändande svenska bolag, alltid, jag tror det är max 10 minuter med lagkaptenen inför varje match då, någon dag inför, nästan varje match ska jag säga. Ibland är det ju 2 matcher på ett läger och då blir det oftast bara inför en match sådär. Och då, eftersom jag då bevakar anslaget hela tiden, så blir det jag som får göra den intervjun. Ibland har det varit en eller två gånger har det varit Anna Brolin också, när man har valt att göra något sorts skifte. Så ligger det till. Då får man direkt efter hans presskonferens så går man in i ett rum, och så i ett omklädningsrum ofta, så sitter man där med en kamera, och så följer Lasse Richt med landslagschefen och sitter och tittar på klockan och pekar på klockan efter ett tag och så. Så det är ungefär så det här. Egentligen är det inte konstigt än så, men man har en stund där så med honom.
Men din relation till honom, ni måste ju känna varandra lite inom citationstecken nu.
Ja, alltså det är dels, alltså jag är uppväxt på Lindängen i Malmö. Det är väl någonstans Rosengård light, kanske till och med ännu mer värre än så. Vi har väl ändå liksom, jag tror någonstans, när jag läste hans bok ungefär, så kan jag liksom känna igen att vår uppväxt inte är nästan likadan, men liksom, där har vi någon sorts band, tror jag också, pratar samma språk, om du förstår vad jag menar. Så att, där har vi, och sen så har vi ju jobbat på honom sedan han var yngre och så, men jag kan inte påstå, det är roligt att ta upp det, så när jag och Mats Olsson gjorde podd för ett tag sedan, så pratade vi om att vi kände folket. Känner du Henrik Lundqvist, för att du hälsar på honom och pratar på honom? Nej, kanske man inte gör. Men jag tycker att jag känner honom. Jag känner Zlatan Ibrahimovic. Jag har en god relation med honom egentligen. En väldigt yrkesmässig sådan. Som jag inte har några som helst liksom, invändningar emot. Och så. Han brukar vara, han och jag brukar ha ofta ska jag säga ett yrkesrelaterat förhållande som är ganska avspänt. Det hoppas jag att folk känner också när vi gör de här intervjuerna. Sen har det hänt någon gång att han har varit förbannad på någonting. Och då är jag ju inte på lika gott humör. Men det där måste du alltid känna av. Det svåra med att sätta en Ibrahimovic intervjuer, tycker jag, om man inte har gjort det förut, är att om man inte har förmågan att känna av vilket humör han är på. Det här kan nog gälla alla egentligen som man gör intervjuer med, men kanske framförallt i hans fall. Så kan det bli fel. Så du måste ha någon sorts, du måste ha lite känslospröt ute. Så. Men annars så, vi har en god relation, tror jag i alla fall. Jag vet inte, vill han föra fram någonting så gör han ju det. Det har jag blivit ganska bra på. Jag uppskattar dels att jag får göra intervjuerna, men jag uppskattar ändå att han genom alla de här åren, när han trots allt har blivit så jävla stor, vi får inte glömma det. Alltså jag brukar säga att han är Sveriges mest kända människa. Han är kända än kungen, drottning Victoria och något till. Så om han går här på gatan, om drottning Victoria går ut på gatan och han går ut på gatan, så kommer fler folk att flockas kring honom. Det är en så stor ära och den åran har han kring sig. Och det är inget lätt liv att leva, tror jag. Jag tror faktiskt att det är ett på många sätt väldigt komplicerat liv att leva. Och ju äldre han blir, tror jag han tycker det är jobbigare, liksom, att han liksom aldrig kan visa sig eller kan allt han säger förstoras eller blir någonting och sådär. Och då tycker jag ändå att man ska liksom uppskatta att han, tycker jag fortfarande, är lite av, han pratar lite annorlunda. Han har möjligtvis en annan annorlunda åsikt än man skulle ha när vi yngre, men han är fortfarande lite av den samma Zlatan som kom fram, fast ja, nu förstår jag, han har blivit lite äldre.
Kan du ställa den här typen av frågor till honom? Kan du be honom resonera om det där? Ja, men, eller är det off limits liksom?
Nej. Alltså, det går. Och fråga om barnen och han är, de senaste tiden jag träffat honom så har han ändå varit helt, nästan så att jag tycker att han har uppskattat att prata om sina kids och sådär. Jag vet inte om de skulle fråga mig om mitt barn, om jag skulle vara så jävla sugen på att prata om det liksom egentligen. Men det har väl varit då. Han har också införskaffat sig en förmåga att inse att hans ord har ett visst värde. Det tror jag inte riktigt han. Ja, han förstod det kanske, men inte på samma sätt tidigare. Han vet att säger han någonting om någonting, vad det nu kan vara, så är det tyngd i det. För det kommer att spridas vidare och sådär. Så jag tycker att det har gått bra med honom liksom ändå genom åren med tanke på storheten. Sen är han sur och förbannad och vrång, så visar han det. Och då blir det inga bra intervjuer. Det blir inte med någon som är sur och förbannad och vrång.
Vilken spelare i landslaget vill du helst inte äta middag med?
Ja, du. Oj, fy fan vad svårt. Vem skulle det vara?
De härliga är väl de här Pontus Wernbloom och konsensus är väl det.
Man vill ju kanske äta middag med någon som man inte tycker att man vet så mycket om också, eller hur? Så då bör man inte liksom välja bort någon för att den är tråkig, för man kanske vill. Ja, det var en jävligt svår fråga. Vad finns det för spelare? Nej, men jag tror att jag skulle nog inte vilja. Jag måste bara tänka på vad det finns för spelare, för det här har man ju verkligen inte tänkt på. Det är ingen sådär direkt. Det är ingen som jag tycker illa om.
Nej, okej.
Okay. Alltså så att det finns ingen sån direkt. Men han, fy fan, han tycker jag är en dum jävel.
Det skär sig aldrig liksom.
Nej, men det kan väl göra det, för att jag tycker att någon ska springa i djupled och den spelaren tycker inte han ska springa i djupled. Fattar du vad jag menar? Men det är ju en del av jobbet liksom. Inte så att det skär har skurit sig på det viset. Det var ju länge sedan jag pysslade med rubrikjournalistik på det viset. Och då kan det ju skära sig för att någon blir förbannad för det. Eller att man har ringt mitt i natten eller vad det är. Men jag har ju aldrig riktigt. Numera har jag inte riktigt den. Det är inte mitt, ingår liksom inte riktigt mitt uppdrag. Jag har växt ifrån det på något vis.
Men du har väl haft en förmåga att bli bekant och nästan kompis med vissa spelare och ledare, va? Genom åren.
En förmåga? Vad menar du?
Ja, men du är väl god vän med Martin Dahlin och Stefan Andreasson och en massa aktörer inom Sverigefotbollen. Är det ett problem, tycker du, när du ska bevaka det där?
Nej, det är en jävla bra fråga. Och den har jag i och för sig fått tidigare. Men Och jag tycker i det sammanhanget då att om det är någon som man är god vän med, som har en roll som innebär att du måste bevaka den här personen någon gång då och då. Och det här problemet har egentligen alla journalister, för att de känner ju någon mer eller mindre, om det är en agent eller en spelare eller en ledare. Så att alla drabbas inför det, de vill inte erkänna det alltid. Nej, då måste du vara dig själv närmast. Du måste alltid vara det. Och är det så att du känner att fan, jag kan inte göra den här intervjun, jag kan inte bevaka den här matchen för att jag känner den eller så, då ska du inte göra det. Och där tycker jag att du ändå har valt en linje som innebär att att jag har valt bort någonting någon gång, eller snarare tvärtom, vilket ju oftast blir fallet, att man blir mer kritisk. Jag kan berätta att jag och Niklas Nylén, eller Niklas Larsson som heter på den tiden, jag bevakade liksom fotboll när han spelade, var landslagsman och spelade man i FF. Och vi är barnkamrater och växte upp. Jag var alltid mer kritisk mot honom än någon annan. Så han kunde ju, vi bodde till och med ihop. Jag delade lägenhet något år. Han kunde liksom säga, fan måste du tillbaka matchen när du är så jävla elak. Det är ju. Martin Dahlén och jag är också gamla barndomskamrater. Kan jag liksom inte bara säga upp mig från jobbet för att en gammal barndomskamrat blir en väldigt välkänd fotbollsspelare. Nej, men när jag bevakade hans match, och det var ju landslaget så såklart att jag var hårdare mot honom. Jag hade inga problem, och det kan du fråga alla som då anses ha någon sorts, om det kan vara en relation till mig, kompis eller vad man ska kalla det för, så kan jag fråga alla. Jag har inga som helst problem med att på något vis ställa kritiska frågor eller kritisera någon. Det har jag inte, och skulle jag någonsin få det så kommer jag säga ifrån, men det här går inte, jag kan inte göra det.
Vilka har du som vänner då? Du har nämnt två där, Niklas Larsson.
Ja, ja, han tränar på Österlen Division 3, så han har inte så mycket med att göra. Ja,
Martin Dahlin är ju högst aktuell.
Ja, Martin Dahlin är ju gammal man ska vara, han är vän. I det fallet så klarar jag och han mig ganska bra på att han jobbar ju som agent, och jag pysslar inte riktigt med den nyhetsjakten alls överhuvudtaget längre, där man ringer till agenter och jagar vem ska hit och vem ska dit och sådär, och får tips och så. Sen ska jag också säga att han aldrig någonsin har gett mig en enda nyhet. Aldrig. Aldrig. Jag tror att han känner likadant. Att nej, det skulle bara bli för att folk tror att vi känner varandra. Och han är super. Han har i det sammanhanget varit super, super professionell, vilket jag uppskattar högt liksom. Så att där kommer jag liksom undan med det, och han har inte så mycket med att göra med än att när vi träffas, för det var egentligen ingenting med det att göra. Vi kan sänga och snacka skit och prata fotbollsspelare allmänt. Det är inte så att jag frågar aldrig honom, är det någonting du ska sälja vidare? Eller? Ja, och han frågar aldrig mig någonting. Sen är det Stefan Andreasson som jag har lärt känna på senare tid, som ju är klubbchef och sportchef i Elfsborg. Och du kan ju gärna fråga honom vad han tycker om vad jag har skrivit om Elfsborg då, och så ska vi se om han håller med om att jag alltid är liksom på gott, alltså står på deras eller hans sida alltid. Det gör jag inte, definitivt inte. Jag har inga problem med det. Jag tycker att han är skicklig dock, men det är en helt annan sak.
Hur ser du på schismen mellan de olika mediehusen i Sverige? Du tillhör ju den gamla skolan på något sätt, där man kanske är mer benägen att kasta skit på Expressen om man jobbar för Aftonbladet, och tvärtom, och kanske TV4, SVT och sådär. Hur ser du på det? Tycker du att det är tröttsamt? Tycker du att det är kul? Känner du att du är en del av det? Kanske jag ska börja med att fråga.
Ja, när jag var ung journalist, då slogs ju de stora krönikörerna på de olika tidningarna. Det fanns ju väldigt många fler dagstidningar på den tiden, och väldigt många fler stora krönikörer då, kan man väl säga. Huvudkrönikörer. Då slogs ju de i spalterna oftast med varandra. Det tyckte jag var lite underhållande att följa. Sen så vi har ingen aning om att läsa. Jag tyckte det var så jävla kul om det var så relevant egentligen. Så då tyckte jag att det var liksom lite smålustigt. Och sen när bloggosfären dök upp, så tyckte jag också att det kunde vara lite kul och underhållande, för att jag menar, det var ändå en blogg, man valde själv att läsa den lite undanskymt sådär, och det var ett ganska bra forum så. Så det var lite roligt. Så att, nej, jag tycker mer att det visar på att någon sorts livsgnista i yrket och sådär, att man har olika åsikter. Och ibland är det slag under bältet som ju definitivt inte kanske hör hemma, men vad fan. Då får man leva med det. Det har varit ganska vidrigt genom åren ibland. Även jag har drabbats av det. Men när du talar om de stora husen och sådär, alltså Bonniers och Skip, alltså det mediehusen, då tycker jag det är liksom lite larvigt. Att jag tror inte att Marcus Leifby i Aftonbladet kritiserar TV4 för att han jobbar på Aftonbladet och en annan koncern. Jag tror inte ett ögonblick på det skulle vara fel utan oss. Jag tror ingen journalist pysslar med sånt. Men det finns ju någon som insinuerar det ibland och det tycker jag inte alls om. Det tycker jag är löjligt. Hur vi tänker liksom inte riktigt så stort. Om jag tycker att Disco och liksom Kristoffer som på Expressen skriver någonting som är fel eller felaktigt och ogillar vad han har gjort, så skriver jag väl det och skiter väl i om han jobbar på Expressen och etc. Så det är liksom, den debatten blir ibland lite skev och konstig, för jag tror inte ens att den finns. Men den lever ju på liksom lägre nivå, och låt den göra det då så länge inte det liksom går över gränsen.
Din kollega Olof Lund talade ju i den här intervjuserien om några osämjor han hade med någon GP-journalist och även Robert.
Ja, Stenberg. Ja. Han har slaktat mig. Han är ju den typen som, eller var, jag har inte träffat honom på länge, men jag brukar säga att han hälsar med en hand och man hade kniven i den andra. Han kunde alltid liksom vara så här smilfink som kom fram och log och hälsade, och så visste man att kniven kom i ryggen sen senare. Och så. Och nej, han, men det är inte ens värt att liksom bry sig speciellt mycket om.
Men du har inga andra sådana?
Nej, men Laul har svinat ner mig genom åren ganska mycket, men det har jag liksom avtagit när han blir lite äldre och så. Vad heter han som, det finns, men han gillar inte mig heller, han. Vad heter han, tv-recensenter på DN, som alla 08-journalister tycker är...
Johan Kroneman.
Ja, som alla 08-journalister tycker är så fantastisk, som jag inte riktigt inser.
Du är 08-journalist.
Ja, men de som bor och lever och alltid det här levt här. Ja, jag fattar vad du menar. Nej, men han har skit mig. Han gillar Olof däremot, så vi brukar... Så. Han brukar skriva att han tycker illa mig. Men det kan han ju... Och det är hans ingång, hans roll som recensent att tycka. Så det är ju inte konstigt än så. Han har inte sysslat med något annat grisigt. Tycker han att jag är väl då, så kan han ju skriva det såklart. Så att det är väl någon så, men ingen annan, inte vad jag vet, så som har.
Du verkar helt oberörd av detta.
Ja, men vad fan. Nej, men det är jag också. Det är verkligen helt... Jag är verkligen inte lika upprörd som jag hörde att Olof var. Det är jag inte. Och det blir jag inte heller. Utan. Kanske är det någonting man lär sig genom åren. Sen det är ofta jag säger till andra kollegor, kanske oftast yngre kollegor i nuftiden och så, som är förbannade någonting och ska ge tillbaka och är för jävligt och så vidare. Nej, men vad skit i det. Men vi journalister, sportjournalister, jag och väldigt många andra i mitt yrke, vi är ju så sjukt känsliga. Jag kan liksom inte för min värld förstå att vi kan vara så otroligt känsliga för kritik när vi jobbar i ett yrke där vi väldigt ofta måste utsätta andra för kritik. Jag kan inte fatta det. Alltså, då måste man ändå lära sig. Jag vet ju många andra sådana exempel att några journalister som jag känner, sportjournalister, som har hemliga nummer så ingen kan nå dem. Jag ska inte nämna några namn, men en kommer från Småland. Jag bara kommer ihåg att jag sa till TV4 sportchef Hasse Pekkari, för att då ringde alla till mig. Kan du hjälpa mig att få tag på den här och den här grejen? Men om vi nu vill att alla ska vara tillgängliga, då kan vi ju fan inte, om vi då på något vis, det finns ett visst intresse på media att göra någonting och nå oss, då kan vi inte göra oss själva helt otillgängliga. Det är också en sån sak som inte riktigt går hand i hand. Och där är vi det är ett konstigt skrå där, sportjournalistiken. Jag försöker se till, försöker få väldigt många andra att ta del av kritik, men hantera den på rätt sätt. Det är väldigt många jävligt dåliga på i mitt yrke.
Du är väl känns för att vara rätt modintresserad.
Ja.
Hur tar det sig uttryck?
Ja, det finns ju många som ställer sig frågan faktiskt. Det finns ju de som tycker att min klädsel i alla fall förr var väldigt spektakulär på något vis. Jag brukar säga att jag min klädstil var en sorts fusion av Peter Sipen och Tom Jones. Men i övrigt så är det så att jag jobbar med en kostymkollektion. Det är liksom min hobby jag har. Och jobbar med kläder och lärt mig istället för att spela golf, som jag inte gör, eller spela båthockey eller vad det nu kan vara, eller knyppla eller virka eller sticka eller köra modellflygplan eller så har jag gått i skola lite grann på vissa av dem och lärt mig och konfektion, en ganska tung konfektion som exempelvis kostymkonfektion och sådär. Så jag har gjort några egna så här kollektioner så, som jag har jobbat med och som jag mest bär själv egentligen. Så. Så att, men det är några kollegor som har dem och använder dem ibland. Så där. Och kompisar, jag ska säga kompisar framförallt. Det tycker jag är jätteroligt och det är ju mer som ett yrke liksom. Jag hade en klockkollektion tidigare som jag gjorde, men den finns inte kvar längre, den sålde slut. Och så på så vis till och med uttrycker jag att jag det är en hobby. Det är roligt att jobba med. Och när jag är ute och reser och sådär så försöker jag väldigt ofta att titta i butiker och affärer och titta på människor framförallt och så och klä sig. Och det tycker jag. Ibland blir en hel del människor smått upprörda eller provocerade på något vis för att man har ett annat intresse än sport. Men jag är inte, jag dyker inte framför tvn så fort det är sport bara för att titta på det. Jag är inte lika intresserad av sport. Jag brukar säga att jag är väldigt intresserad av yrket, jag är inte så jävla intresserad av sport egentligen, men det är klart att jag är det.
Jag har ju tryckt upp agendasättarna t-shirts, ja, som en liten modestatement.
Ja, då ska jag försöka ta del av en sådan, så får vi se. Vad är det för 100% bomull?
Ja, helt vit, grått, härligt tryck.
Ja, bra, härligt. Ja. V-ring eller rundhals?
Nej, rundhals.
Kort eller lång arm?
Ja, kort arm såklart.
Okej, okay. Ja. Annars är det ingen t-shirt, det är faktiskt korrekt.
Ja. Du är med på en rad grejer utöver att synas i rutan, så har du varit med på Let's Dance.
Ja.
Du kör TV-laget och du konferenserar för olika saker då och då. Hur känner du inför exhibitionism? Är du en man som tänker på det ordet mycket?
Jag kan säga att jag tänker på ordet speciellt mycket, men man vore ju såklart en lögnare om man påstod att man inte hade ett visst sånt exhibitionistiskt drag. Det har alla i det här yrket när man jobbar med tv då, framförallt. Och det är väl snart alla på sportjournalister som de stora tidningarna också har egna tv, så kallade tv-kanaler eller tv. Så att det är klart att det finns, givetvis. Jag tror mindre och mindre efterhand genom åren och så, på något vis. Men jag skulle ju, alltså om jag inte hade tyckt att det var roligt att göra Let's Dance så hade jag ju, då hade jag varit dum i huvudet om jag hade gjort. Så, nej, men det är ju klart att det finns ett sådant, inget som jag springer omkring och tänker på direkt. Där vi är nu, där vi bor nu, så får man ju vara för sig själv liksom, väldigt mycket och så. Då är man kanske inte lika mycket exhibitionist. Så att det finns ju ett annat drag om min personlighet också som är ganska, ganska motsatt just det.
Mm. Kan vi inte beröra det du var inne på själv? Du är inte jättesportintresserad. Vad har du då för andra intressen? Vad gör du när du är helt ledig?
Alltså när jag säger att jag inte är, det här är ju provokativt nu för tiden. Jag är inte super sportintresserad så att vidare. Jag sitter inte numera och liksom går igenom resultatbörsen som inte ens finns kvar i tidningarna idag. Men alltså resultatlistor och plugga stenhårt och sådär. Och jag kastar mig inte över en NHL-match på tv eller vad det nu kan vara. Jag har ett intresse som är stort och det har jag inte bara för att jag måste ha det i samband med att jag måste hänga med i det yrket jag har. Men jag tror inte att jag brinner lika mycket för intresset, om vi säger så, som jag tidigare. Däremot brinner jag väldigt mycket för mitt yrke och det innebär att man ändå måste hänga med. Andra intressen är ju att jag har ju en 14-årig dotter som simmar och som lever sitt liv med skola och så. Det är ett väldigt stort intresse. Jag har ett barn på väg ut här i början på hösten. Så sambo Hanna ska födas, så att det kommer nog att finnas att göra. Sen när det där huset blivit lite intresse. Jag håller på att fixa med det lite grann. Så gott nog jag, vilket du ser eftersom jag sitter med den här jävla bandaget runt huvudet. Så ja, men det finns nog nere. Så spelar jag väldigt mycket fotboll fortfarande, så mycket jag kan. I TV-laget då, vi åker runt och spelar 15 matcher om året i en halva sen säsong. Och spelar fotboll med lite småklubb. Ja. Jag har så det räcker och blir över. Jag har hela tiden nya grejer på gång, känns det som, och det känns kul.
Vad har du för planer för din 50-årsdag om några år?
Hur många år är det så? Det är ganska många år, va?
Ja, det är 2,5 då.
Helvete. Ja, det är en stor fest när jag fyller 40 i Båstad och på hotellet där. Det var över 100 gästinbjudna. Det var jävligt roligt. Jag har inte tänkt så långt. Jag har faktiskt inte tänkt på min 50. Jag har nog tänkt på min 50-årsdag. Jag vet ju hur långt det är kvar. Men jag har inte tänkt på vad jag ska ha för baluns ännu, om jag nu ens ska ha någon. Jag har faktiskt inte, det har jag inte funderat på. Jag väntar ett år till på det innan jag börjar tänka på det. Någonting blir det säkert.
Rätt ungdomlig 48-åring.
Tack. Är det positivt eller negativt?
Jag säger vad jag ser, sen får du tolka. Ja. Nej, men det är väl positivt?
Ja, jag vet inte om jag är speciellt ungdomlig. Det finns de som tycker att jag kan vara jävligt gammalmodig. Men ser man till... Du behöver ju inte klä dig i grått och spela golf och röka pipa och dricka whisky och läsa Svenska Dagbladet på något vis.
Om man inte är hipster.
Nej, om man inte är hipster. Nej, men alltså, du behöver ju inte alltid vara liksom någon sorts råmodell av en 50-åring bara för att du börjar närma dig 50. Det tycker inte jag. Du ska vara där själv. Och det är inte konstigt än så. Jag försöker inte vara någon annan än den jag är på något vis. Så att, nej, det där, och på tal om provokativt, det kan provocera människor in i helvete. Vad fan spelar du fotboll för med TV-laget eller springer omkring med Division 6-laget och tränar? Du är snart 50. Ja, för jag tycker det är roligt. Måste jag spela golf? Är det bättre då? Det har jag aldrig riktigt förstått. Så länge jag tycker det är kul. Istället för att vara mallad som, en 50-åring ska göra det här. Han ska en 30-åring göra. Han ska en 25-åring göra.
Är du intresserad av politik?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag försöker hänga med lite så. Nej, det kan jag inte. Nej, inte bara är man när man är intresserad av politik. Alltså det, men då...
Är du uppe på nätterna och kollar Obamas tal om något stort har hänt?
Ja, det skulle jag kanske kunna göra om något stort hade hänt.
Tittar du valvakan?
Det gör jag, för att då är det val. Men det är så pass intresserad så att jag följer med i valvakan. Men i den allmän politiska debatten så kan jag inte påstå att jag är superengagerad. Vissa ämnen kanske engagerar mig lite mer än andra och så. Men nej, det kan jag inte påstå att jag är. Men det jag tycker på något vis att det tillhör väl ändå... Vad ska man kalla det för? Det är skyldighet lite grann att ändå hänga hyggligt med. Åtminstone där man ska gå och rösta. Vilket jag gör.
Din och Olof Lunds dynamik är speciell på tv och i webb-tv. Ni verkar ha ett ganska intressant och kärvänligt förhållande. Lite gnabbigt.
Ja, lite som gubbarna i Mupparna med.
Du sa det. Kan du inte berätta om den relationen? För ni har inte känt varandra i 20 år som man kan tro.
Inte. Nej, det har vi inte. Ja... Det fan ska jag berätta om den relationen. Den är ju inte så... Vi bara trivs och jobbar ihop egentligen. Jag tror att framförallt så handlar det om att det inte finns någon som helst prestige. Finns ingen sådan med oss överhuvudtaget. Och jag vill också säga att det kan också handla till viss del om att man försöker ära sig själv och inte försöker vara någon annan. Sen är vi så rätt så olika så. Han är ju läkarson från Lund. Ja, lite mer finare folket. Och som har gått en helt annan journalistisk bana egentligen med. Alltså, han har gått via journalisthögskolan, han började när han var mycket äldre och sådär. Men, och jag är liksom uppväxt med en fattig ensamstående mamma på Lindängen i Malmö. Och började jobba väldigt tidigt. Så att det är lite olika, vi har väldigt olika bakgrunder. Det kan ju ibland också vara till fördel när man är två stycken så att det bildar någon form av dynamik för att man inte alltid tycker precis likadant. Så att, men relationen är god. Vi har aldrig någonsin haft någon sorts osämja liksom, mellan oss. Och då har vi ändå jobbat väldigt, väldigt tätt på en hel del mästerskap. Så det har varit någon målande beskrivning eller målande diskussion. Över ett frukostbord i, jag tror det var Johannesburg en gång. Men det kan inte passa att vi var ovänner, men vi hade väldigt olika åsikter. Och det är ju bra ibland.
Vad handlade det om då?
Det handlade faktiskt om att han tog TV4. Jag ska inte exakt gå in på detalj vad det var för. Men han tog TV4 i försvar i en fråga och jag gjorde inte det. Och då blev det en diskussion. Nej, vi tyckte väldigt olika. Men ni ser ovänner är vi inte. Det har vi inte varit. Vi jobbar bara ihop, vi har roligt ihop och sådär. Så att när du frågar om hur är vår relation? Jo, den är bra. Den är jävligt bra.
Du har ju tusentals timmar som programledare och reporter. Har du någon funderat på att kommentera?
Ja, men jag har gjort det. Jag har gjort det. Alltså, så här var det. 1998, fotbolls-VM 98, så var det så att vi på något vis var kort på kommentatorer. Hur det gick till har jag ingen aning om. Men att du ringer att vara på något sportchef och sådär. Och så hade jag haft ett intresse av att något år innan där kommenterade. Så hade jag kommenterat lite Premier League-matcher och sådär. När vi sände tipslördag TV4 på den tiden. Och då till 98, då var jag reporter men jag skulle också kommentera. För att jag minns inte varför det var så. Roman Perlskog var ju kommentator. Jens Tolgraven kan ha varit kommentator. Johan Edlund. Men jag fick i varje fall göra 5 stycken matcher. Var bronsmatchen. Minns jag i Paris som Kroatien vann. Och sen när jag kom hem så gjorde jag några liksom engelska matcher till. Men det var ju väldigt svårt. Det är ett otroligt svårt hantverk. Alltså om man inte är född in eller har jobbat sig in i det. Alltså, de har radiosporten har en otrolig fördel där eftersom de har lärt sig från grunden lite grann. Och så. Och du ska ha... Det är en teknik som är svår att behärska. Och jag tyckte att det här är inte bra alltså. Jag är för jäkla dålig. Så efter något år så gick jag in till Hasse Pekker och sa jag är för dålig. Det är bättre med att göra sånt som man är bra på. Och han sa inte emot. Men jag sa i alla fall till själv. Så jag gjorde säkert en 20-30 matcher liksom som kommentator. Men det var svårt. Jag var för dålig. Det är så att jag hade säkert kunnat bli helt okej och hygglig, men då hade jag ju fått börja kanske ett lättare nu när man, det är så jävla många matcher som man har fått liksom göra någon sorts Sevilla, Deportivo La Coruña i någon kanal som ingen lyssnar på. Men att börja med Premier League-matcher och VM och sådär, det var ju inte rätt. Alltså jag var ju för dålig för det. Ska man lära sig så får man lära sig på något lägre nivå och sen ta sig uppåt. Det var en svår teknik och jag beundrar verkligen alla alltså de som kommenterar, fy fan, de som är bra. Det är starkt, det är svårt.
Jag hade inte koll på det, jag var svagt av mig.
Jag är jävligt glad att du inte hade koll på det. Faktiskt, jag ska väl.
Men du säger att du beundrar de som kommenterar då. Vilka fler i branschen tycker du är bra och kanske inte ser upp till, det vet jag inte om du gör, men om du nu gör det. Vilka kommentatorer, vilka skribenter uppskattar och vilka kollegor vill du slå ett slag för?
Ja, oj, oj. När det gäller...
Det blir TV4-fest här, va?
Nej, det blir inte alls. Det blir. Alltså, jag gillar ju Ola Benström jättemycket. Han har ju jobbat ihop och sådär, jag vet ju vad han kan. Och så, som programledare så tycker jag att han är fläckfri mest intill. Jag vet också att han har ett stort kunnande i grunden och han har varit kommentator, han har också varit reporter och sådär. Det är liksom otroligt starkt av honom att sitta där timme ut och timme in. Det är ju inte alltid det Manchester United Chelsea, utan ibland är det ju Wigan och något annat. Och göra bra studio, nästan aldrig göra något fel, liksom aldrig göra bort sig. Så att han, och det är dessutom en god vän, men det är inte därför jag säger det, för att jag tycker att han gör det otroligt bra.
Han var gäst i podden, otroligt proffsig.
Ja, inte tvälar heller, va? Nej. Så han gillar jättemycket liksom, av det skälet. Tittar vi på till exempel på kollegorna på Sveriges Television så tycker jag att Jonas Karlsson gör ett bra jobb i en svår roll. Jag själv har varit lite krönikör på TV4. Jag vet att det är väldigt tufft. Det är inte så lätt att liksom göra krönika i TV som det är kanske i tidningsvärlden. Jag tycker att liksom han har växt in i det och blivit väldigt bra. Även om det är mycket, mycket skidor och sånt som jag kanske inte är intresserad av. Så, och nu väljer jag liksom människor i olika roller här. Det är klart att Jens Lind gör otroligt bra dokumentärer. Det ska sägas med... extremt bra resurser för att göra det kommentarprogram.
Då är det SVT, jag skulle säga.
Ja, SVT, Sveriges Television. Ja, du, jag gillar ju jag gillar ju expertnivå, typ som Jens Fjällström, tycker jag är liksom lite revolutionerande, en fotbollsspelare som gick in i studion och ställde sig på expert och gjorde TV av det. Inte bara var en fotbollsspelare som var expert, och han har gjort tycker jag är superbra. Jag gillar Robert Perlskog som kommentator, fotbollskommentator. Lasse Granqvist givetvis, som också spela sin roll som kommentator, ska vi då säga. Och har gjort det bra, både med och motgång, får man väl säga, för många. Alltså, Johan Edlund som fredkommentator, Lennart Julin, det finns ganska många, men jag liksom, har jag nämnt några. Sen när det gäller skrivande om journalistiken, så där har jag alltid gillat Mats Olsson. Jag är liksom lite uppväxt med honom, så att jag måste ju nämna honom. Men det är språket, den stilistiken som jag uppskattar väldigt mycket. Känslan av att beskriva en miljö. Jag gillar jättemycket. Det måste jag ju säga. Alltså där finns det ju få kvar i branschen på det viset. Sen finns det ju de som Simon Bank och några andra som är väldigt bra på att skriva vad som händer i en fotbollsmatch. Som man också ska uppskatta, som också är en del av en stor yrke som jag gillar. Jag gillar Olof också, tycker att han är en superbra nyhetsjägare och en bra chef på fotbollskanal.se. Jävlar, jag sitter och räknar upp alla namn.
Det var bara män där. Är det för få kvinnor i vår bransch?
Nej, och det finns ju... Anna Bolins rapporter är ju grym. Alltså hon gjorde ju... Det sa jag ju dessutom väldigt ofta när hon kom upp. Hon hade liksom samma... Jag kände igen mig lite i henne. Hon ville jobba, hon ville framåt. Hon hade gett sig fan på att det skulle bli bra. Hon gett sig fan på att hon skulle någonstans. Och hade inga problem med att jobba som en jävla galning för att det skulle bli bra. Det blev... Så gott som alltid jävligt bra också. Så hennes absolut. Och det finns ju såklart andra kvinnor i banken. Jag tycker om Malin Ros som tyvärr då inte skriver fotboll. Men jag tycker skriver väldigt bra i Expressen. Jag kan uppskatta... Tycker du att Katarina Hulting kommer till curling till exempel? Det är en skön grej. Hon kan liksom den sporten och så, men jag tänker inte så mycket på att hon är kvinna egentligen. Utan jag gillar henne för att hon är en god yrkesmänniska, yrkesman eller så, yrkesmänniska till exempel. Det finns en uppsjö. Susanne Andrén på Radiosporten tycker jag också är bra och på sitt sätt otroligt intressant eftersom hon utvecklas till en bra kommentator, fotbollskommentator, vilket ju inte finns många kvinnor. Och det enda skälet till att inte det finns många kvinnor, det är för att de inte har... Det tar några år att lära sig och bli riktigt bra, som jag var inne på. Det är en bra skola hon går, och där tror jag till exempel att det kan bli hjälp på henne. Susanne Sjögren har jobbat med jättemycket, tycker jag, bra. Maud Bernhagen, superproffs. Ja. Jag tänker inte på den som kvinna, om jag ska vara ärlig, utan som goda yrkesmänniskor.
Mm. Vad tror du att du gör om 10 år?
Då är jag ju 58, fy fan. Du hoppas ju alltid någonstans att du ska ha modet och förmågan att sadla om lite i varje fall till något kan jag dela. Smyg sadla om till någonting, vad det nu skulle vara. Jag skulle jättegärna vilja skriva typ en deckare eller en bok, en roman eller även kanske framförallt en deckare i någon sorts miljö. Jag skulle vilja ha tid och lust med det. Jag träffade Camille Läckberg här för inte så länge sedan. I Palma, var på Mallorca. På en kort semester. Hon hade åkt dit för att sätta sig och skriva en vecka. Fan, det kändes som ett härligt yrkesliv. Nu säljer hon också en jävla massa böcker. Så det är ju en förutsättning för att man ska kunna leva på det. Det kändes väldigt coolt bara att åka iväg någonstans och sätta sig och skriva. Låta fantasin flöda. Så jag hoppas att jag sitter någonstans om 10 år, har rest iväg ett par veckor och sitter och söker skriva och säger att jag ska iväg och skriva lite på min bok. Det skulle vara jävligt häftigt. Men det är ett hus som ska betalas, en familj som ska försörjas. Så att, och det är inte så enkelt heller för den delen. Men det är, om man får drömma lite grann, så hoppas jag att man skulle kunna göra det. Men jag har verkligen ingen aning. Ingen aning. Jag kommer inte att röka pipa och läsa Svenska Dagbladet i alla fall. Kanske nu när Ola Wensson har börjat skriva krönikor i svenska. Kan man ska läsa.
Vem tycker du att jag borde intervjua i den här intervjuserien?
Och Ola, hade du intervjuat?
Ja.
Nej, men... En som skulle varit superintressant, tror jag, att lyssna till för min egen del, och säkert många andra, det är faktiskt Hans Hultman som ju var fotbollens presschef under många på 90-talet, framförallt 94. Och som var då också under en period här på slutet och väldigt uppskattad sådan i 4-5 år. Ja, minst det. Ett par år i alla fall. Och han jobbar också med UEFA och FIFA och jobbar med media där väldigt mycket. Så att för att få en annan sida kanske, så skulle jag tro och tycka att han vore ett superintressant namn att prata med. Inte bara när det gäller journalistik i Sverige utan även i Europa och världen och fotbollsjournalistiken och kanske frågan om hur han upplevde de här sista åren med fotbollsanslaget och hur det var och hur det har förändrats. Han om någon skulle kunna svara på det. Så jag tror att han skulle kunna ge dig svar på frågor som vi andra inte skulle kunna göra. Och jag tror att det skulle kunna bli ett intressant samtal.
Den sista frågan får alla och den har att göra med namnet på den här podden. Mm. På vilket vis är du en agendasättare? Vad har du för mission i den här branschen?
Jag har ingen. Det ska jag ärligt säga, jag har ingen.
Du bara tycker det är härligt?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är kanske inte härligt. Jag tycker att det är ett intressant yrke och ett jobb som man ska göra på sitt sätt och så bra som möjligt. Sen får andra liksom någonstans bedöma om huruvida man sätter en agenda eller inte. Jag har inga sånt mål någonstans att jag ska vara på ett visst sätt för att det ska bli på ett visst sätt eller uppfattas på något sätt för att man ska sätta en agenda. Utan...
Men du reflekterar inte över att du har makt?
Nej, aldrig. Det händer inte. Jag kan möjligtvis göra det över Twitter någon gång. Över att man tycker någonting och så finns det andra som tycker likadant eller tvärtom emot. Nej, jag tycker inte att min roll är att sätta en agenda. Jag tycker att min roll är att på olika sätt i så fall förmedla vad som händer och sker. Eller via mitt sätt att tycka och tänka i texter eller i tv utan. Så, inte på något annat sätt egentligen. Det finns ingen sån bestämd agenda. Det finns egentligen ingen vision heller länge. Den har på något vis passerat. Mer att det har förhoppningsvis roligt några år till.
Tusen tack för att du ställde upp.
Ja, det är jag som ska tacka. Det var väldigt trevligt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. 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 Och på iTunes.